Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder Johan Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax.
Varmt välkomna till Aktörsborden och vi sitter ju såklart här nere i centrala Göteborg på Flora Workspace. Jag heter Johan Moder Johan Mårtensson och idag ska vi göra avsnitt 37. Omslaget spelar stor roll. Ja, förpackningen är väldigt, väldigt viktig och det tror jag våran gäst kommer berätta för oss egentligen hur det viktigt det är. Och det är Evelina Lindgren från APAC. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Det är APAC.
Det är APAC.
APAC.
Ja, det är ju då våra internationella kunder som säger APAC.
Ja, men det låter nästan lite faktiskt ändå så här APAC. Men om vi börjar som alltid hos Aktörsbaden och frågar hur dagen har varit hittills.
Den har varit bra. Den har varit fullspäckad. Det började tidigt, men den har varit mycket bra.
Vad betyder en fullspäckad dag?
Ja, jag gick upp i morse typ 4:45 kanske, så brukar jag börja med att meditera lite. Sen var jag ute och sprang. Sen har jag haft ledningsgruppsmöte hela morgonen till 12 typ. Och sen var jag ju här då klockan 2. Så att, ja, det har varit fullspäckat.
Och inte ens hunnit njuta av det fina vädret?
Jo, lite i morse då på löprundan. Då såg jag soluppgången, så det var trevligt.
Ja, det är gott. Ja. Men jag har förstått att du reser väldigt mycket. Det gjorde vi på grund av när vi skulle planera in detta, så förstod jag att du var borta väldigt mycket. Och du får gärna berätta lite mer om det.
Ja, jo, men det gör jag ju. Alltså historiskt sett så har jag alltid rest mycket privat och tyckte att det var roligt. Liksom. Det är kul att se nya saker. Men de senaste åren så har det blivit mycket resor med jobbet också. Och då, ja, man får helt enkelt infinna sig där man behövs. Så då blir det mycket resor.
Vad är det, du är vd, jag vet inte om jag kanske glömde att presentera dig som vd, men du är vd också. Ja, och vad innebär, alltså vad blir det resor i hela Europa, världen eller vad?
Vi har ju, idag har vi ju kunder i hela Europa, vi har kunder i Kina, Asien och i Sydamerika och Nordamerika. Så då får man ju ibland åka dit. Sen har vi ju leverantörer lite överallt som man får åka besöka och även samarbetspartner på andra sätt och det är mässor och annat. Så att, ja, det är olika anledningar till att man behöver ta sig utanför Sveriges gränser.
Men om du reser så himla mycket, jobbar man på vägen dit då?
Ja, det gör man. Man jobbar hela tiden, när jag får säga. Men det är också så här, man har ju sin telefon nu så att det spelar inte så stor roll var man är. Man kan göra ungefär samma saker. Så länge man har hyfsad internetuppkoppling liksom, så löser man det mesta. Så då brukar jag se till att göra det på plats.
Men det här med att resa, blir det någon gång att du kan njuta av staden du är i? Eller?
Ja, absolut. Det är väl en stor fördel med att vara liksom, företagare. Att man faktiskt får se saker och ting under resans gång. Jag har ju varit i USA ganska mycket och besökt kunder. Och då får man ju alltid någon eftermiddag. Jag vet, vi var i och hälsa på en kund om det var något år sedan ligger ganska nära Nashville och då hade de liksom musikfestival i Nashville och då fick man några timmar med det liksom. Så att det blir oftast ganska intensivt men man får också möjlighet att se mycket.
Ja, men för min bild av när du berättade det tänker jag att Evelina är nog fruktansvärt upptagen så att hinner du verkligen någon gång liksom pausa?
Jo, men det är jag ganska bra på, eller jag är väldigt bra på det skulle jag säga, för jag tycker att lite som jag sa i morse där, jag brukar ju börja dagen med meditation och jag tycker att det är viktigt med tid för återhämtning liksom. Och så även när man reser, det är ju ganska oglammigt att resa i affärer. Det är mycket så här märkliga flygplatser och märkliga hotellrum liksom. Men jag tycker ändå att man, om man tar sig tiden så hittar man tiden att få återhämtning.
Men om vi gör en sån väldigt generell fråga, men vem är då Evelina?
Ja, jag är en positiv och glad person som ägnar väldigt mycket tid åt att driva familjeföretag tillsammans med min familj. Min första eller största uppgift är ju att vara vd på APAC då. Jag bor i Göteborg, jag är uppvuxen lite utanför Göteborg men har bott i Göteborg det senaste decenniet i alla fall. Bor i Johanneberg tillsammans med min sambo Marcus. Och förutom att hålla på med förpackningar så tycker jag om att träna. Och jag har gjort allt möjligt från crossfit till hinderbanslöpning till längdskidåkning till traillöpning. Jag är en liten periodare och sådär, så att, så länge det är träning så är jag nöjd.
Ja, men det är roligt. Men jag tänker det här med familjeföretag.
Ja.
Hur är konstellationen där? Alltså är det svårare eller lättare att driva ett familjeföretag i dina
Det här är så roligt. Jag har ju så oerhört lite att relatera till eftersom det här är det enda jag har gjort då. Men jag har alltid tyckt att det var väldigt enkelt. Nu är det så att nu jobbar hela min familj på samma ställe, inklusive min sambo. Och då är det klart att då du får ju anstränga dig för att hålla isär dina relationer, men samtidigt så får du så mycket mer tillbaka att det är lätt värt det.
Är du proffs på att hålla privat mot företag?
Nej, jag tror inte, det går ju väldigt mycket in i varandra, men jag tror samtidigt att det är väldigt tydligt när vi är på jobbet att vi har väldigt mycket fokus på uppgiften. Sen är ju liksom, min bror är fortfarande min bror på jobbet liksom, men samtidigt så beter vi oss inte så, utan vi har ju en väldigt tydlig så här, okej, nu kör vi, uppgiften i det här, nu löser vi det. Och så kan man lösa det mycket bättre för att man känner varandra så väl och har ett sånt förtroende för varandra som är outstanding liksom.
Ja, men 100 år alltså. Jag säger ingenting mer, men vad betyder 100 år för dig?
Jag har inte varit med i 100 år då, men det är ju superhäftigt. Det har ju varit i vår familj sedan typ 60 någon gång, så vi har inte varit med på hela resan. Men det är oerhört häftigt att få vara en del av historia samtidigt som man är med och skapar en ny historia.
Ja, men det är helt fantastiskt, för om företag lever 100 år igen så kommer ju liksom Evelinas vd-roll vara där. Jag vet inte hur länge du kommer vilja vara vd eller om du... Men i alla fall, det är ju en stor del, och just den resan som ni gör nu är ju ganska fantastisk.
Mm, det är jättekul. Och det är också så här fint att få visa att det behöver inte vara så kortsiktigt liksom, allting man gör. Det är ju ett problem idag att man inte har långsiktigheten. Det är ju bara att sitta på vilka debatter som förs liksom, att man kan få vara med och visa att det går att driva saker och ting långsiktigt och att det kan gå bra samtidigt.
Vad är det som tar mest tid i ditt arbetsliv just nu?
Ja, det är ju alltid, det är fint att fråga en entreprenör den saken, för man gör ju alltid en driljard olika grejer. Men just nu skulle jag vilja säga att det är ganska mycket fokus. Vi har vuxit väldigt kraftigt de senaste åren, och nu lägger jag mycket tid på att få in alla nya medarbetare i liksom APA-kulturen och vilka vi är. Samtidigt som jag också lägger mycket tid på att vi ska behålla det som har tagit oss hit där vi är idag. Liksom behålla det som är bra och se till att vi faktiskt fortsätter vara APA-k.
Men hur jobbar du? Ni är ju ganska många anställda, ni omsätter mycket pengar. Hur gör du för att motivera personalen, eller hur gör du för att öppna upp dem till den här familjära företaget?
Oj, det är en jättefråga eftersom
det... Jo, men det är det. Men om du får...
Nej, men jag har alltid drivits av att vi ska göra det här som ett team, eller som APAC-familjen som vi kallar oss. Och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, vilket gör att jag lägger väldigt mycket tid på att hitta på olika saker som främjar den känslan. Och jag tror att det är väl den största delen till att vi faktiskt lyckas göra det, att man lägger tid på det. Jag tror att det som alla företag som vill bygga kultur och som tror att det är en grej man kan göra vid sidan om, de kommer inte lyckas med det. Och det är därför jag tror att vi lyckas med det, för att vi lägger mycket tid och energi på det. Sen så kan det ju vara olika praktiska saker man gör. Det kan ju vara, alltså, det kan ju vara allt ifrån en kick-off till ett sätt att informera på. Alltså, det finns ju olika delar i det. Men vi gör så mycket som möjligt av allt när det kommer till det.
Men nu har vi inte varit inne på mycket på vad APAC är. Så nu får du förklara för lyssnarna där ute vad APAC, eller APAC, förlåt mig.
APAC, APAC. Ja, vi är ett förpackningsföretag. Och så om man har en produkt då som man behöver packa, skicka eller på något sätt skydda, så hjälper vi till att ta fram en förpackningslösning helt enkelt för det. Så då kommer man till oss och vi analyserar vad det kunden ska liksom, vad det är för produkt kunden har. Och så ser vi till att ta fram en så smidig och kostnadseffektiv och miljömässig lösning som det bara går. Och då väljer vi alltid från material till själva lösningen då.
Vad finns det för material?
Oj, det finns
material. För en annan som sitter och tänker, det är kartong. Wellpapp, det känner man ju igen i alla fall.
Ja, det gillar vi också. Ja, wellpapp tycker vi om. Det finns wellpapp, det finns solidkartong. Wellpapp känner de flesta till som en brun låda. Solidkartong är ju det som jag brukar säga, Kelloggspaketet liksom. Sen finns det plast av alla dess slag som nu är väldigt i ropet att diskutera. Det finns rostskyddsplast då kan man säga. Det finns rostskydd som man kan sätta på olika material. Det finns en uppsjö trä, det finns stål. Ja, ni hör ju själva. Men då väljer vi det materialet som passar liksom den här kunden eller den här produkten bäst. Men sen utöver det också så har vi ganska många kringtjänster då, allt ifrån lagerhållning till just-in-time-leveranser, packträning, monteringstjänster. Alltså det är mycket kring förpackningen som vi också hjälper till med då. Så att ett förpackningsföretag.
Men om vi ser till affärerna, sker det, är det mestadels omsättningen i Sverige?
Mm, ja, det är det mestadels. Men vi har ganska mycket, eller mycket på export också.
Mycket på export. Vad, om du får skjuta från höften procentuellt, hur mycket är inhemskt och hur mycket är export?
30% export, 70%.
Är det någonting som ni har tänkt att det ska vara så i framtiden med?
Ja, vi har alltid sagt och vi säger fortfarande att vi är ju ett svenskt företag. Men vi hjälper gärna våra kunder som finns här att nå ut i världen eller att hjälpa de sajterna som redan har nått ut i världen. Och det är oftast det som är vår export idag också.
Okej, okay, men ni växer med de företagen ni samarbetar med?
Vi växer med våra kunder då, kan man ju säga sammanfattningsvis.
Men vem är, alltså, om man ska förstå, vem är eran kund? Är det en liten butik som har 10 paket som behöver förpackningar? Eller vilka är era kunder? Liksom? Vad är kundprofilen?
Kundprofilen är oerhört bred. Och vi vill ju vara ett företag, och jag skulle säga att vi är ett företag som kan tillhandahålla bra liksom, service och produkter till en ganska en stor bredd av kunder. Men det är klart att har du 10 paket så finns det ju då bättre sätt än att komma till oss. Liksom. Du behöver kommit upp i en viss volym för att faktiskt kunna ta del av de liksom, tjänster och produkter som vi erbjuder. Då. Men sen så har vi ju de minsta företagen kanske du har 2 anställda på, och de största har du ju flera 1000 anställda på. Så att förpackningsbehovet behöver inte heller styras av antalet anställda eller omsättning.
Nej, okej. Okay. Om vi går över lite mer på din roll som vd. Hur länge har du varit vd?
Sen 1 januari 2015.
Har du varit vd i företaget eftersom det är familjeföretag? Har du agerat som vd innan du fick rollen som vd?
Ja, lite grann. Jag har jobbat i företaget sedan 2007. På riktigt då, sen har man ju sommarjobbat så innan, men på riktigt sedan 2007. Och då har jag gjort allt möjligt. Men sen så 3 år innan jag blev vd så var jag vice vd. Och då agerade jag ju såklart lite mer som vd, men då var det också en uttalad plan att jag faktiskt skulle ta över.
Så du har haft, det, liksom, du har haft den här, det här, där ska jag gå, eller dit kommer jag om en snart?
Ja.
Så du har förberett dig själv för att ta rollen?
Ja.
Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Men omsättningen, 450 miljoner 2017. Det stämmer, va?
Det stämmer.
Enormt fina siffror. Och det som fångade mitt öga, eller vårat öga när vi tittade på igenom det, är att ni ökade 40% i omsättning mellan 2016 till 2017. Det är ju enorma siffror, och det är ett och ett halvt, två år, det beror på hur man ser lite på det där. Men från att du tog över som vd, vad är det du har förändrat i bolaget för att kunna nå en omsättningsökning på 40%?
Ja, alltså jag skulle väl kanske inte säga att jag har förändrat mycket. Jag har väl förfinat mycket, tror jag. Och gjort saker och ting som vi länge har velat göra, men som man kanske inte haft tid med eller resurser för av olika anledningar. Det är ju ett gediget grundarbete tillsammans med fantastiska medarbetare som har liksom lett till det här resultatet då. I kombination med mycket nya affärer, fin konjunktur och saker och ting som faller på plats. Liksom.
Jo, men man kan ju inte tillägga konjunkturen 40%. Alltså jag har svårt att...
Nej, det kan man inte. Men man kan, om saker och ting händer samtidigt, om du till exempel, om vi tar en ny stor affär med ett industriföretag samtidigt som det är en väldigt fin konjunktur, så kommer det bli en väldigt trevlig utväxling på det.
Jo, men vdn är ju företagets bästa säljare. Mm. Så säger man ju alltid.
Så kanske det, ja.
Eller det är i alla fall vad jag har lärt mig med alla jag har någonsin pratat med.
Ja.
Kan du hålla med?
Ja, jag håller med.
Mm. Ja. Och då betyder ju det att när du tillträdde som vd så lyckades du hitta en affär som inte fanns innan.
Ja, men affärerna har vi alltid, alltså vi har alltid varit duktiga på att ha bra, alltså jättefina kundrelationer och bra renommé hos kunderna och få liksom möjlighet till att vara med och titta på affärer. Men det vi liksom, som vi har gjort de senaste åren, som kanske har varit den största skillnaden, är att vi har samlat ihop hela företaget och jobbat som en enhet för att få utväxling på det här. Och man ska liksom inte underskatta hur stor effekt det kan få av att få med alla på samma resa. Och jag tror att det är det som har varit mitt största bidrag. Mer än kanske själva affärsdelen då. För där har vi haft oerhört mycket duktiga medarbetare som har gjort det minst lika bra innan.
Jo, men det är helt, alltså, det är en fantastisk resa som du verkligen har gjort som vd. Det håller jag ju till 100% med. Men det som är ändå som är väldigt positivt och givetvis för resultatet, men det är ju det jag kommer till, resultatet. Ni har fått med resultatet i när ni ökar omsättning. Och det är inte alltid lika självklart när bolag ska bara öka in, man köper in mer grejer. Man, vad man nu gör och ökar. Alltså hur har du jobbat med det? Eller har det kommit så bara? Eller vad?
Ja, nej, men man kan väl säga så här att om man tittar på resultatet och lönsamheten historiskt sett, så har den varit lägre, markant lägre. Den har också varit markant högre och sen blivit lägre. Och också för att vi har haft den här satsningen på tillväxt under ganska många år, men att det har tagit lite tid. Så vi har haft en kostym och liksom varit dimensionerade för en ganska mycket större liksom, en större verksamhet än vad vi har haft. Så att när vi sen då fick de här sakerna att falla på plats och kunde börja växa, då växte vi liksom in i kostymen och då blir det ganska naturligt att lönsamheten följer med. Så det har varit en del, men sen har vi också varit väldigt tydliga, eller jag har varit väldigt tydlig med att vi ska växa, men vi kommer inte växa på bekostnad av lönsamheten. Så vi har pratat väldigt mycket om lönsamhet i bolaget och vikten av det, och också av hur man kan påverka den. I allt från individnivå till avdelningsnivå till företagsnivå. Så att det har varit också en kombination av saker. Det är mycket som det är svårt. Det är en kombination. Det är liksom aldrig bara en grej.
Nej, men, nej precis så är det ju. Men det, jag vill ju ha ett svar bara.
Jag vet. Så det blir, och det som är så härligt, att det finns ju aldrig ett svar. Utan att det är, och det tror jag att det är väl det som man har lärt sig mest av under de här åren. Att det är aldrig bara en sak liksom. Utan det är många olika saker som ska hända samtidigt.
Men försäljningen? Eran ja. Försäljning, är det liksom analogt via telefon, kontakter, eller är det digitalt? Liksom? Hur jobbar ni, eller ja, hur jobbar era kunder så att säga? Eller om det kommer in en ny kund, kommer de liksom, då ringer de till, eller beställer de via nätet eller vad?
Om det kommer in en ny kund idag, så är det nog ganska troligt att den kommer via webben faktiskt. Alternativt att man ringer oss då. Och det var inte allt för länge sedan vi tog bort faxen liksom, för att våran bransch är inte den som driver digital utveckling. Men vi var ju också ett av de första företagen som ändå liksom, releasade en webbshop för inte så många år sedan. Så att vi försöker ju vara med och driva utveckling när det kommer till digitalisering, men vi måste också ta hänsyn till att våran bransch inte är lika mogen som kanske andra är. Så vi har ju väldigt mycket kunder som fortfarande ringer in eller liksom vill prata med oss, och det får man också ha respekt för, att det tar tid att ändra på. Liksom. Men vi försöker ha bra verktyg och försöker vara bra på att driva utveckling, så att vi faktiskt kan i alla fall forsla in nya kunder och kanske också då transformera i den mån det är möjligt.
Kommer det bli snart så här att ni kan så här bygga kartongen som Ikeas kök, som man kan gå in på Ikeas hemsida och bygga sitt eget kök? Kommer man kunna gå in snart på A-pack och bygga sin egen liksom.
Bygg din egen kartong. Ja. Ja, varför inte? Vi har ju det finns ju olika. Vi har ju företag liksom som vi jobbar med som testar olika grejer. Vi har en engelsk kollega bland annat som har kommit väldigt långt när det kommer till det här. Så att, jag tror att det kommer komma mycket spännande saker på våran marknad också. Det är väl bara det att vi inte riktigt är där ännu. Så man får ta det med små myrsteg.
Det kommer inte bli 2019.
Nej, det är inte då vi säljer alla våra lådor via Instagram.
Om vi då ser till 2019, är det några nyheter?
Ja, vi har ju, som jag nu har sagt 5 gånger, vuxit ganska kraftigt. Så det påverkar ju organisationen ganska mycket. Och vi har haft mycket nya medarbetare som vi har anställt. Och mycket nya chefer. Bland annat så har vi anställt 2 nya säljchefer. Och eftersom vi är ett säljbolag, så är det klart att det är ju en ganska stor förändring för många.
Men säljchefer då? Hur gör man för att rekrytera rätt säljchef?
Mm. Nu är jag väldigt nöjd då, för de som har börjat tycker jag är fantastiskt bra om. Men jag tror att det handlar mycket om att vara duktig på att göra en ordentlig kravprofil. Att bestämma sig för vad är det jag vill ha på riktigt. Och nu använder vi oss av ett externt företag för att göra intervjuer och sådär. Och vi hade många långa samtal som kanske inte alltid var där vi var helt eniga liksom, för att få fram en bra kravprofil, och vi sa nej till väldigt många kandidater innan vi kände att men det här känns rätt. Så jag tror att man måste vara väldigt picky liksom, och noggrann i sitt arbete och inte bara ta någon för att det fanns inte bättre.
Nej, precis. Hur jobbar du tillsammans med säljcheferna? Har ni så här interna småmöten där du
Nej, vi har en försäljningschef som nu har fått liksom två säljchefer under sig då, man säger. Så att han jobbar ju väldigt mycket med de som precis har börjat, medan jag jobbar väldigt mycket med honom då. Men sen har vi ju olika forum för olika saker, så jag träffar dem ju ganska ofta. Och vi är ju en fortfarande väldigt platt organisation, och jag har ju egna kunder, och då blir det att man interagerar där då. Så att, och för mig är det väldigt, väldigt viktigt att det känns bra för personalen, de som får nya chefer, att man kan liksom lita på dem som kommer in och att man känner förtroende. Liksom.
Ja, men du, alla känner dig väl som jobbar på APAC?
Ja.
Alla?
Ja.
Är det någon som du har så här bara hälsat på i korridoren?
Nej, det skulle jag inte säga. Det kan ju vara någon som är lite nyare då som jag inte har hunnit prata med. Men överlag så känner alla mig väldigt väl. Och många har jobbat med mig väldigt länge. Det finns ju folk som lärde känna mig innan jag fanns. Så att, det är högt och lågt.
Sen när du var väldigt, väldigt liten.
Ja, jag har en kille som till och med brukar berätta att han höll mig när jag var nyfödd. Det minns jag inte då. Men, så att, ja. Och sen har vi folk som har känt mig en vecka. Så att det är väldigt blandat.
Men vad är det, ni snackar ju det här med att bygga kultur. Det var ju det vi pratade om förut där när jag håller på att bygga. Vad är det man försöker införa då när det kommer in? Alltså, vad är det, liksom, om man ska gå mer och mer konkret, så här, det här ska du göra? Eller hur bäddar du in dem i den nya kulturen?
Ja, det är ganska spännande att du säger det, för det är ganska nytt för oss det här också, att vi är mycket nya personer. Så att vi känner oss fram lite också i det arbetet. Men för mig är det viktigt att man känner sig trygg i att veta vad som är liksom. Det känns dumt att säga rätt och fel, för det är inte riktigt det jag menar, utan det är mer vad är APAC-igt att göra och inte göra.
APAC-igt, ja. Är det så ni säger?
Nej, jag sa det nu. Ja. Vi brukar säga vad som är APAC. Alltså ja. Sådär.
APAC-igt.
Och hur är man en del i APAC-familjen då? Och det kan ju vara allt ifrån hur man skojar till hur man svarar på mejl, eller hur ofta man svarar på mejl. Om jag mejlar dig till exempel klockan 10 på kvällen, förväntar jag mig att du svarar då? Gör vi så här? Alltså, det är ju massa. Och sen för säljchefernas del just så handlar det mycket om att göra affärer. Hur gör vi affärer? Vi är ju väldigt måna om att vara liksom sådär, men man står för det man säger, man har en ärlighet och man tar inte affärer till vilket pris som helst. Alltså, och det finns ju, kommer du från en annan bransch så kanske det var helt annorlunda, och då kommer man till ett nytt företag och så gör man samma sak. Alltså sådär. Så det är sådana saker som är viktigt, tycker jag, att poängtera och vara tydlig med, för att det ska bli så bra som möjligt för alla.
Mm. Men om vi säger någonting som är A-packet då? A-packet då?
Mitt nya ord.
Ja, jag gillar det. Så ja. Men det här med förpackningar. Mm. Alltså, hur viktig är förpackningen för en vara?
Väldigt viktig. Skulle nog både jag och andra insatta säga. Det är ju viktigt för att skydda produkten. Så att, jag menar, du har ju...
Är det nummer ett? Är det nummer ett man tänker på, liksom, bevara produkten?
Alltså, jag tänker på det. Och det tror jag många tänker på också till slut. För att när du inte har en tillräckligt bra förpackning så får du ju reklamationer och du får ett svinn som inte är så roligt. Och ju dyrare produkt, desto jobbigare blir det för ditt företag. Så skickar du en telefon så är det ju extra viktigt till exempel att det kommer fram helt. Alternativt skickar du en tröja så är ju sannolikt att den kommer fram helt ganska stor ändå. Liksom. Så det beror lite på. Men absolut, skydda produkten är jag.
Och sen kommer, är det design sen då?
Ja, jag skulle vilja säga om jag tar ett snitt på våra kunder, så tänker de ju kanske först och främst på kostnaden. För det är oftast en stor kostnad för företag. Så här, vad kostar det? Och så vill man ha någonting bra. Ofta så tänker jag ju då att man ska ha någonting bra först. Men dit kommer vi ofta så småningom. Och sen, vad kostar det? Är den bra? Och sen då, hur liksom ser den ut? Hur kan vi göra det här på ett snyggt sätt? Liksom?
Och men då måste du ha med dig det redan innan. Så om jag kommer till dig och säger att jag vill ha 500 000 sådana här. Och så måste du på något sätt, så ska du sätta pris på det också. Och så ska du ha med dig allting som du måste ju nästan göra en bakgrundscheck på mitt bolag lite. Eller hur gör du för att liksom hitta rätt i där? Liksom?
Det är ju väldigt blandat hur man kommer in i ett nytt framtagande. Vi kan ju ha kunder som kommer till oss och säger så här: nu ska jag starta upp. Alltså jag behöver vi har en ny produkt.
Gör min projektering, hjälp
precis,
mig.
Hjälp liksom. Det är ju det bästa. För då kan vi ju vara med och driva så att man kan då få ett bra logistikflöde för kunden. Har du tänkt på att om din produkt blir 1 centimeter kortare så kommer du spara 30% i logistikkostnader. På 5 år blir det ganska mycket. Har man redan gjort produkten så säger vi inte det, för det blir ganska tråkig stämning då om man inte
om man
inser vad man kunde gjort. Liksom. Ja, ja. Nej, men skämt åsido, så det beror lite på när i kedjan man kommer in. Det kan ju hända att det kommer en kund till oss och säger att det här har jag köpt från någon annan. Jag vill ha en likadan fast jag vill köpa den från er. Så det är klart att det är ganska svårt för mig att svara på exakt var då. Men,
Nej, men om vi alltså, för, jobbar man nu den här omsättningen familjeföretag, det är ju inte så att ni har en fetisch för förpackningar, men det måste ju ändå vara, det måste vara någon kärlek till just förpackningar. Och då tänker jag, när du tänker på en grymt bra förpackning liksom, vad tänker du på då?
Då tänker jag på när jag får hem, alltså jag går och hämtar något paket som jag har köpt då och öppnar det, så tänker jag så här, det är inte massa luft i när jag öppnar. Det är liksom, det är anpassat så att det är, produkten ligger fint i förpackningen.
Men det är det miljömässiga.
Ja, man liksom inte använt för mycket, för det gör mig absolut mest ledsen liksom, när jag känner så här, nej, här har man inte tänkt till. Så man får en, och sen så är det mycket papper i den produkten jag får hem då. Alltså jag gillar ju en vällåda, men fyllnadsmaterial i papper tycker jag är trevligt. Och sen är det inte, ni vet, så här bösar, när man använt lite, man har använt bra kvalitet så att det inte är liksom smuts och damm i hela lägenheten när jag öppnat förpackningen. Sen så tittar jag och säger, ja, det är snygg också. Men fint tryck, och man har liksom lagt lite tanke på designen och sådär.
Jo, men jag måste ju tänka så här, för vi pratar lite om det off-air, men vi kan ju ta in det nu. Alltså det här med iPhone-lådan liksom, när den kom, alltså det var ju wow-effekt liksom. Alltså är det ändå, har man det som liksom här uppe någonstans, att det här, så här fräck och grym känsla vill jag ha när jag...
Många företag har ju det. Det beror väldigt mycket på vad det är för produkt också. Om du ska exponera din produkt eller din förpackning i butik. Eller om du ska sälja den via nätet. Eller om du ska sälja den till ett företag som säljer till ett företag. Så att, det man ofta pratar om och det som man som konsument hör är ju att produkterna, eller liksom förpackningen har väldigt stor betydelse för försäljningen av produkten. Och ja, det har den ju. Speciellt om du exponerar den i butik. Jag tror det finns någon sån här siffra på att om du är ute och, att 70% av de besluten man fattar du i butiken. Så det är klart att då behöver din förpackning sticka ut. Men ska du skicka den via e-handel hem, då är det inte det som kommer att avgöra. Då kommer ju någonting annat att avgöra.
Varför du köpte.
Då är det ju kanske hela flödet, så här, men det var fint, jag klickade hem det, jag fick det i tid. Det är andra saker nu som påverkar. Jag tror jag läste en annan studie ganska nyligen som visade på att 6 av 10 skulle dela en bild på sociala medier om förpackningen var fin. Och det är ju kanske intressantare siffror idag då jämfört med liksom dagligvaruhandeln. Att okej, okay, om jag skickar min produkt till en, låt oss säga en influencer, och den ligger snyggt förpackad, då kanske han eller hon kommer dela den om den är fin, och då kommer jag få ett, alltså sådär. Så nu får man tänka lite annat sådär, vad ska min förpackning användas till? Och jag vet ju många av våra kunder som gör en fin förpackning för ett utskick bara. Du kanske gör 200 supersnygga exklusiva för en lite dyrare peng, men sen har du en annan förpackning som du använder när du skickar till butik eller när du skickar det liksom, ja, på din e-handel då. Så det finns ju smarta lösningar att göra idag också.
Men jag tänker så här, men exklusiviteten att mellan produkten och förpackningen, de måste ju vara ett. Alltså om vi säger så här, vi tar några sjukt snygga solglasögon som är väldigt dyra. Vi ska inte säga några fabrikat här, men man kan ju säga vad man vill. Ja, det kan ju någon som heter Ray och så heter han Bern efternamn om det säger så då. Men så beställer man det, då vill man ju, alltså jag förväntar ju mig att förpackningen är, alltså det är ju lite själva grejen liksom. Mm. Alltså för mig, alltså får man hem, då vill man ju ha sina solglasögon och så vill man ju ha den här liksom lådan. Och den måste vara snygg.
Mm.
Eller, och praktisk också.
Mm.
Men frågan är ju liksom, ja, jag tror att förpackningen är, alltså tänk själva ni som lyssnar, om du går och köper mellan två mobiltelefoner och så säger vi att de inte är uppe och så tittar man på förpackningen, då väljer man ju den som är den fräschaste förpackningen. Det hade jag gjort. Eller är det inte så?
Absolut, jo, men så är det. Och där är det ju viktigt då att man måste ju ha en tanke bakom när man har tagit fram den här förpackningen. Och det är väl liksom där vi kommer in i bilden. För man måste göra det snyggt, man måste göra det miljömässigt bra, och det måste vara kostnadseffektivt.
Men gör ni den grafiska profilen också? Kan ni hjälpa till med det?
Det kan vi göra. De flesta företag idag av lite större storlek har ju sin egen marknadsavdelning, för man har en väldigt höga krav på liksom sin profil och ditt och datten. Så att de flesta vill göra det själva, men vi har absolut gjort det och hjälpt till med det också.
Är det någonting som du skulle vilja göra mer? Eller är det någonting som du... Ni gör det när ni är vid frågan. Eller är det något ben ni skulle vilja liksom trycka upp ännu mer? Så att ni lägger den liksom, ni samarbetar ännu närmare med kunderna, eller är det...
Absolut att samarbeta närmare med kunderna, men nog mer på liksom logistiksidan och hela den delen där vi kan tillföra ett större värde. För värdet i det tror jag inte hade tillfört lika mycket som om vi hade kommit in på andra delar liksom, där vi hjälper kunder med liksom kitpackning och alltså lagerhållning och den delen där det finns mindre kunskap idag hos företag oftast. Oftast är företag väldigt duktiga på marknadsföring. Man kan sin marknad, man vet vad man vill, man vet hur man vill kommunicera, men man vet inte hur man ska få produkten sen från A till B.
Ja, men det här logistikdelen är ju alltså helt enorm. Alltså, ja, man tänker ju inte på det, du vet, man tänker, ja, ja, men det kommer ju en lastbil hit till dit. Men alltså, den är ju helt enorm. Alltså, hur gör ni för att liksom jobba med det? För det här, det är ju liksom, det är ju, kan jag tänka mig, AO för er. Skicka grejerna, komma i tid och...
Absolut, och där är det, är ju en, det är ju det vi, det ligger ju väldigt mycket bakom. Alltså produkten är ju en del, men flödet och logistiken kring det är ju minst lika stor. Så där handlar det jättemycket om att alltifrån att liksom fylla bilar och liksom frakta rätt och ha rätt ledtider, och du har prognoser, och det finns ju hur många saker som helst att ta hänsyn till som gör att en vara faktiskt dyker upp där utanför dörren eller på, liksom, hos din kund i tid.
Är du stenhård i förhandlingarna med fraktbolagen?
Ja, det tror jag många är. De har ju en jätteutmaning. Så ska jag väl säga.
Vad tror du om just fraktbolagen i framtiden? Tror jag, för det, ja, det, vissa kan ju knorra lite på sig och tycka att det kan vara lite stökigt i vissa tillfällen. Vad anser du?
Att jag tror att de också står inför en utmaning i hur man ska hantera förändringen i flödena. För det är ju det. Just nu har man en kapacitetsbrist, och det är också någonting man får ta hänsyn till. Men den bygger också på att vi konsumerar en hel del, vilket gör att det blir en hel del leveranser. Och, det, ja, och så har vi då högkonjunktur, och så blir det liksom en spin-off på det. Men det finns ju liksom tester på, du vet, drönare som gör leveranser utanför folk. Det kommer ju hända en hel del på den marknaden också, även om det ligger långt fram i tiden. Tills dess så tror jag att man behöver jobba lite med sin kvalitet, tror jag, faktiskt.
Nu hoppar vi upp topic igen, men det är ju samma. Du sitter i din lägenhet, och så får du liksom någon som knackar på rutan, och så kommer hemkörd pizza.
Ja, precis.
Man vet inte, det är ju liksom futuristiskt.
Men nu, ja, befinner vi oss fortfarande i så här: hej, du behöver vara hemma mellan 8 och 8, för du har en leverans. Och där, alltså, vem köper det? Liksom? Alltså, så här, det, jag tror att hur, samtidigt som jag ser ju, jag förstår ju absolut varför man behöver vara hemma mellan 8 och 8. Det är bara det att det inte riktigt möter kanske konsumentens krav. Och då är det så här, hur gör man det på ett smart sätt? Det finns ju, alltså, verktyg, och det finns liksom mjukvara för det, men hur får man det att bli verklighet?
Jo, men man vill ju så här, ja, men vi kommer till dig typ 9:15, kanske 9:30. Det är ju där man vill komma.
Mm. Idag hade folk köpt en timme också, tror jag.
Det tror jag med.
Men som sagt, det är inte helt enkelt, men det tror jag då att hade jag varit i den branschen helt och hållet, så hade man satsat mycket på det.
Hur ofta blir det att saker och ting blir akut?
Nej, när det väl brinner, då jäklar är vi där, liksom, kan jag ju lova. Men jag tror att vi jobbar väldigt mycket med att inte hamna där. För att det är det som tar mest energi och slukar energi. Och så gör att man inte kan jobba med de sakerna som är bra och roliga och utvecklande. Så att vi har ju absolut haft vår beskärda del av de situationerna. Och de liksom, speciellt under de här åren när vi har vuxit mycket. Men vi jobbar väldigt aktivt med att inte hamna där. För då, det är inte... Jag tror att man också som entreprenör kanske drivs lite av det. Man tycker det är lite nice att vara liksom en som räddare i nöden och bara släcker bränder och är liksom hjälten. Men där får
den
man...
vita hästen, ja, kommer Evelina med rustningen och lansen. Liksom.
Och man kanske också vill vara lite sådär, vad säger man? Att, ja, att allt står och faller med mig liksom, som entreprenör. Men jag är väldigt noga med att det inte ska vara så. Jag har jobbat väldigt mycket med att det inte ska hänga på mig. För att man vill ju växa och man vill vara stabil och man vill liksom ha en trygghet.
Men om nu går vi tillbaka till det vi började där med familjära företaget då, bara för att folk ska förstå hur ni styrs. Alltså, hur styrs ni? Är det styrelsemöten, företagsmöten? Hur ofta sker det, om vi säger, alltså, ledningen? Är det ledningsgruppsmöte? Är det styrelsemöte en gång om året? Hur ofta?
Jag har ju ledningsgruppsmöte ungefär med min ledningsgrupp då en gång i månaden. Och sen 2 gånger om året så åker vi iväg på möte med ledningsgruppen och pratar mer strategi. Så att vi har delat upp det på det sättet, för att det är inte alltid man får tid med de strategiska frågorna i det dagliga. Och sen har vi en styrelse då som jag då rapporterar till som vd. Hittills har det varit ganska enkelt i arbetet. Vi har drivit väldigt mycket i APAC. Men givetvis, ju större man blir, desto viktigare blir det att kanske lyfta den nivån också ett steg.
Men blir det väldigt mycket strategiskt då, om vi säger att det blir 2 möten strategiskt? Eller är det ändå så att det blir lite strategiskt på de här?
Nej, det har vi också historiskt sett varit duktiga på. Alltså här, du vet att man hamnar i någon sån här, men nu ska vi göra med det här skrivbordet liksom, på strategimötena. Men där är ju min, och det ser jag som min främsta uppgift, att styra de mötena. Så att jag liksom planerar dem ganska noggrant och skickar ut innan, och man får tänka ut vilka punkter man vill prata om, och så har vi liksom 45 minuter där man får avverka de här, vet, som då kanske brinner eller lite mer som man måste få ur sig. Men sen så pratar vi bara strategi, och är det så att någon börjar liksom komma off track, så säger jag fint men bestämt att det där tar vi en annan dag, och så pratar vi bara strategi.
Ja, var 5 år, vad är APAC då?
Då har vi vuxit ytterligare. Och inte bara för att vi ska växa för växandets skull, utan jag är ju helt övertygad om att företag kommer ha en allt större betydelse i samhället och för samhällets utveckling. Och jag vill ju att vi ska växa och bli så pass stora att vi kan vara med och vara en stor spelare i det, och kunna ta vårt ansvar och kunna driva utveckling på ett riktigt, riktigt bra sätt.
Jo, men ni blir ju mer och mer samhällsbärare, alltså liksom omsätter 500 miljoner, det är otroliga skatter som alltså blir samhällsbärare. Och desto större ni blir, kommer det bli så här APAC wellness? Nej, men du vet, alltså ni kommer skapa er egen så här interna kultur. Är det en framtidsgrej, tror du, att ni skapar så här?
Alltså man ska ju aldrig säga aldrig, så sett. Men jag vill ju ta, och vi tar redan ett väldigt stort ansvar. Jag tror ju på det, och jag vill vara en fantastisk arbetsgivare som tar hand om de som jobbar hos oss, men som även kan ta hand om andra och driva saker och ting, projekt, allt. Det kan ju vara stiftelser, det kan vara välgörenhetsprojekt, det finns ju hur mycket som helst man kan göra, det kan vara projekt inom hållbarhet. Men ju större man blir och desto mer pengar man tjänar, om man ska vara liksom frank, desto mer kan man göra, och det är ju dit vi vill. Och samtidigt vill vi då göra riktigt bra saker för våra kunder, för annars kan man ju inte växa liksom. Gör man ingenting bra så växer man inte. Så att den kombinationen, där är vi om 5 år.
Ja, det är helt underbart. Om jag säger det, att ordet är fritt, vad skulle du vilja tillägga då?
Oj, jag tycker du har ställt bra frågor. Nej, men jag kan väl tillägga att om man tycker att det här med företagande är roligt, så ska man aldrig vara rädd för att chansa. Så att om man kanske sitter hemma och funderar på att starta företag eller byta jobb, eller du vet, bara så här, gör det, för det är bra.
Men det här med familj liksom, så här, det är ju ändå, det finns ju företag som har skapat familj eller skapat med någon annan, att man startat ett företag tillsammans med någon annan. Och då vill jag veta din rekommendation, vad tycker du där? Sitter man där ute nu och är den personen som du kanske inspirerar dem till att våga ta steget? Ska de starta själva eller ska de starta med någon annan? Och det finns ju bara ett val, antingen inte. Vad hade du liksom sagt då?
Om man har någon som man kan starta med och liksom man har en gemensam idé och känner att man brinner för det, då tycker jag absolut att man ska göra det tillsammans med någon. Det är alltid roligare om man är 2.
Så det är ditt tips?
Ja, men det tycker jag.
Och där rundar vi faktiskt av det här avsnittet med Evelina från APAC, eller APAC tycker jag låter riktigt bra faktiskt. Vi har ju suttit nere på Flora Workspace i centrala Göteborg, och jag heter Johan Mårtsson, och detta är Aktörspodden. Tack!